Diskussion. Detta, att skriva denna uppsats, har varit en resa på många sätt. Framförallt har den varit lång, men även väldigt spännande, oerhört intressant, rolig och krävande. Upplevelsen av att det är speciellt att i skrivande form just beskriva varför den skrivande formen egentligen inte är lämpad för mig har ibland varit rätt påtaglig. Det var fysiskt, inom citationstecken, något av det svåraste jag gjort. Att bestiga Kilimanjaro visade sig i allra sista stund vid det tillfället vara fysiskt omöjligt. Detta var bara näst intill. Det gäller att inse sina begränsningar, i båda dessa fall det fysiska, vilket jag har gjort. På Kili var denna även uppenbar och förståelig för andra. I detta fall, med uppsatsen, var det inte lika lätt för omgivningen att förstå och acceptera begränsningen. Jag har aldrig tidigare mött en sådan påtaglig oförståelse som nu på högskolenivå. I motsats till det jag sedan länge vetat gällande att det här skulle finnas resurser och kunskap. Vissa guldkorn finns det dock förstås. Framförallt Ambjörn Hugart som har ett otroligt stöd under denna process. Jag önskar och hoppas att jag genom att ha gjort detta arbete nu möjligen skulle kunna leda denna utveckling framåt till ökad förståelse och acceptans om vad denna begränsning rör sig om. Min begränsning ligger inte i det egentliga skrivandet och dess uttryck. Däremot i dess bearbetning och hantering som varit påtaglig under arbetets gång. Det jag ville undersöka var om fler upplever musik och musicerande på det sätt som jag gör eller har gjort. Jag ville ta reda på om det fanns generella likheter, svårigheter och fördelar och om mina egna föraningar och funderingar stämde. Det jag kom fram till var att det gjorde det. Det jag misstänkte angående notläsning och gehör tyckte jag att jag till största delen fått bekräftat. Det jag kom fram till var att det gjorde det. Det jag misstänkte angående notläsning och gehör tycker jag att jag till största delen fått bekräftat. Viss information blev jag också förvånad över att den stämde i så stor utsträckning med min egen erfarenhet. Detta gäller särskilt känslan, den grundläggande upplevelsen av att i vissa avseende känna sig utanför och rent av dum. Medan i andra situationer känna en lätthet och självklarhet att hantera och analysera situationen. Forskningens och litteraturens framställning av dyslexi. Det är en stor fokus på problemområdet inom citationstecken i dagens framställning av dyslexi. En stor del av den forskning som gjorts har utgått ifrån de svårigheter och problem som man hos dyslektiker kan stöta på inom det litterära området. Något som i och för sig inte behöver upplevas som så konstigt, men väldigt synd. Jag upplever att det inte är så ofta som man berör ämnet ur ett större perspektiv. Jag tycker det dock är viktigt att se på detta något större och att faktiskt försöka få med hela bilden av vad det kan handla om. Om man ser till litteraturen tycker jag mig också se en viss skillnad i uppfattningen beroende på vem som uttrycker sig i frågan. En liten trend tycker jag mig se i huruvida författaren till boken själv har dyslexi eller inte. Två av böckerna jag utgått ifrån är författade av personer med dyslexi. I dessa böcker upplever jag att man sett på området utifrån just denna mer omfattande synvinkel. Frågan är vad som orsakar denna uppdelning och olika syn. Någon gång har jag själv upplevt ett nedvärderande i en diskussion om dyslexi av en mer utbildad, inom citationstecken, person inom området. vilket är synd och återigen visar på den bristande kunskap som råder. Jag tror att man här skulle kunna vinna mycket på att samarbeta i högre grad i frågan, vilket skulle kunna leda vidare i kartläggandet av dyslexins innebörd och presentationen av en bild som mer stämmer överens med verkligheten. Jag önskar att vi i större utsträckning lär oss att ta vara på våra olikheter och styrkor och också lär oss att utnyttja och värdesätta dem. Vi behöver lära oss att till större del bemöta varandra med förståelse, respekt, ödmjukhet och acceptans. Även att lära oss mer om våra olikheter för att i större utsträckning kunna komma ifrån fördomar för att hellre bemöta varandra med kunskap än med rädsla. Det ovana, inom citationstecken, grundar sig ofta i okunskap och okunskap leder ofta till en känsla av rädsla. Och det vi är rädda för kan leda till ett förtryck. Denna rädsla kan också leda till att man inte vågar vara eller visa vem man är. Om vi istället breddar oss i vårt sätt att bemöta varandra, tror jag att det på sikt medför att man i större utsträckning vågar vara som man är och att samhället även klarar av att bemöta det. Det är detta som jag idag ser som en huvudproblematik kring just dyslexin. Det är ett oförstående sätt som man av omgivningen kan bli bemött på. Jag vet många som känner sig tvungna att smussla för att omgivningen kanske inte skulle kunna klara av att hantera detta. Man kan uppleva att man då redan från början jobbar mer ur ett underläge och har mer att bevisa. Detta även i skolan och hos lärare. Man har accepterat dyslexi men kan sakna förståelsen i praktiken. Därför måste man jobba från båda hållen för att komma ännu längre med dyslexistämpeln inom citationstecken. Dels måste forskningen börja utöka sitt forskningsområde, vilket är märkligt att man inte redan har gjort. Och dels måste människorna själva med dyslexi våga stå för detta i högre grad i sammanhang där det kan vara relevant. Detta särskilt ur aspekten som förebild och förlaga. En tanke jag hade med att jag i början presenterar en mängd personer ifrån spridda sammanhang med dyslexi som förenande länk var att konkretisera det hela. Det kan vara ett sätt att ta dyslexin ur sitt fack som negativ åkomma och visa på människan bakom. Detta för att minska fördomarna om vilka som har dyslexi och på så sätt möjligen kunna ändra synsättet en aning. Jag ser det också som viktigt förebildsmässigt för alla skolbarn med dyslexi att visa på att det på något sätt inte är kört, inom citationstecken. Vilket jag kan tänka mig att man kan känna i den miljön i perioder. Att man visar att man finns inom alla områden och yrkesgrupper. Att som 11-årig tjej i årskurs 5 får veta att Orlando Bloom, Legolas, i Sagan om ringen-filmerna också har ett liknande tänkande som man själv kan säkerligen ytterligare ge en gnutta kraft till att orka kämpa sig igenom skolan. Jag önskar att bilden av dyslexi i framtiden förändras. Att de som drabbats av förnedring genom åren ska få lite av en upprättelse och en ursäkt. Även att det dåliga självförtroendet som ofta medföljer med omgivningens bemötande försvinner som medsymptom inom citationstecken. Jag önskar som sagt att hela bilden blir känd och respekterad. Att den troliga bakomliggande orsaken till problemet blir accepterad. Framförallt önskar jag även att de stora fördelarna, som i nuläget till stor del halkar bort, tas med i bilden, medvetandegörs och värdesätts. Jag hoppas inte, som Joa Kärre, att det om 100 år finns en medicin som ska kunna bota dyslexi. Utan snarare att omgivningen och vårt samhälle blir botat från sitt ibland fyrkantiga sätt att se på saker och ting och till viss del från sin inskränkthet för att lära sig hantera kreativiteten och idéflödet som måste kunna få sitt utlopp. Musik. Om man ser dyslexin i förhållande till musiken är jag rätt övertygad om att en betydande del av musikskaparna idag skulle kunna ha dyslexi. Detta är förstås inte i så många sammanhang en verkligt relevant eller viktig information. Men ett problem i att man dock i vårt samhälle utifrån mina erfarenheter gällande att våga träda fram existerar, vilket jag redan varit inne på. Det var flera kända och framgångsrika musiker som tackade nej till att delta i mitt arbete. Kanske av en sådan orsak. I Miles och Westcombs bok var det få av de musiker som lyckats inom citationstecken som vågade gå ut med namn med risk för att det skulle kunna påverka deras karriär. Detta kan jag tycka är ett problem. Det kan signalera att det är något negativt som man inte vågar stå för eller kanske till och med skäms för. Jag tycker det snarare är viktigt att visa på hur många det är ibland oss som faktiskt har denna problematik och dess fördelar. För att effektivare hjälpa och medvetandegöra dyslexins innebörd och minimera människors fördomar. Dyslexi är absolut inget jättekonstigt som man behöver göra en stor sak kring. Jag vill förvanliga, inom citationstecken, det samtidigt som jag vill föra fram att det har betydelse inom musikens område. En betydelse som jag sagt är viktig att veta om. Jag vill förvanliga, inom citationstecken, det samtidigt som jag vill föra fram att det har betydelse inom musikens område. En betydelse som sagt, är viktig att veta om. Något som slog mig med tanke på självbilden under intervjuerna var den ofta krassa och bristfälliga bild av vad dyslexi är som fenomen som rådde hos informanterna själva. Informationen och kunskapen kring dyslexi är ibland skrämmande liten och märklig. Den bild individer med dyslexi har när det gäller detta och vad det innebär har ju förstås betydelse för personen i fråga. Exempelvis har något fel i huvudet kommit upp vid intervjuerna. Här vill jag förtydliga begrepp som självuppfyllande profetia. Självförtroendet påverkas, som jag ser det, i hög grad av sin självbild. Det är viktigt att man själv som dyslektiker tidigt får rätt, inom citationstecken, information för att få en rättvis bild av sig själv. En tanke med arbetet från min sida är inte bara att belysa den oerhörda roll som läsandet och skrivandet i vårt samhälle i stort innehar, utan även att understryka det litterära områdets inblandning också på musikens område. Det kan tyckas att det inte är konstigt att musikvärlden avspeglar samhället i övrigt. Frågan är bara om detta är något vi gör medvetet i sådan utsträckning. Musikens skriftspråk, noterna, har en enorm roll i vårt musicerande i vår, inom citationstecken, kultur idag, som jag ser det. Kanske till och med mer än vad som var tänkt. Detta är viktigt att veta om, särskilt med tanke på oss dyslektiker, men också i stort. Det är inte bara dyslektiker som kan ha svårt med notläsning och många har slutat på grund av att de har tröttnat på denna så ofta genomgående notläsning. Detta är något jag även har diskuterat med andra. Uppfattningen att notläsning har ett överrepresenterat utrymme har jag uppmärksammat på flera håll, även att detta upplevts som något negativt. Anna Engbom, lärare vid Linköpings universitet, har sedan länge hävdat detta fokus och tröttnade ganska rejält på detta under musikerutbildningen på KMH. Hon säger också att detta dock är lite av ett tabuämne. Denna nottrend, inom citationstecken, kommer sig förstås dels av tradition, men denna är trots allt igenom inte så gammal. Före 1800-talet ansågs man inte vara någon riktig, inom citationstecken, musiker, om man inte kunde utsmycka och improvisera som musiker inom det klassiska området. Där jag idag upplever detta fokus som starkast. Då byggde även konstmusiken på improvisation och gehör. Idag är det till exempel inte många som gör sin kadens själv. Även sådana finns på noter. Man får här inte glömma bort att det är musik det handlar om och att notskriften bara är ett sätt att notera för att bevara och göra musiken tillgänglig för fler i större utsträckning. Noterna är bara ett sätt, men absolut inte det enda och viktigaste. Detta kan jag dock ibland uppleva är en uppfattning som finns i vårt samhälle. Noternas överlägsna status behöver inte nödvändigtvis tolkas som något negativt, men det är som sagt viktigt, som jag ser det, att vi är medvetna om denna dominans. Jag kan känna att gehörspel ibland är av en något nedvärderad status och något under i rangordning i förhållande till notskriftsinlärd musik. Något jag känt på nära håll vid flera tillfällen och då främst av musikpedagoger. Detta fenomen togs även upp under en av intervjuerna. Även Liljestam lyfte fram vårt västerländska musiktänkande som oerhört notcentrerat. Han skriver att vi tänker musik i noter och att musik inte tas på allvar såvida den inte är nedtecknad. Skriften, något som man i första anblick kanske inte förknippar med just den auditiva musiken, har i sig en nyckelbetydelse. Mycket fokus läggs på notläsning inom instrumentalundervisning, något som jag som sagt finner viktigt att man är väl medveten om. Det finns barn som idag stoppas i sitt musicerande på grund av det sätt som man huvudsakligen valt, inom citationstecken, att musiken ska läras in på och musiceras på. Ibland till och med enbart av en del pedagoger. Jag har ofta sett musikundervisning och framförallt instrumentalundervisning som är oerhört notbunden. Faran med sådan typ av undervisning är att man helt kan tappa gehöret, vilket jag erfarit hos elever. Trots att man kommit en bra bit på väg i sitt spel har man inte uppnått detta inom gehörspelet. Detta medför att man kan bli otroligt begränsad i sitt spel, inte musikaliskt kunna härma eller hänga på överhuvudtaget. Den uteblivna förmågan inom området begränsar också ens förmåga att fortsätta på egen hand, att kunna ta ut en melodi exempelvis från en skiva. Våran rätt snäva och smala syn på musicerande med fokus på teori och skrift inom musikens område är något som man kan bli särskilt medveten om man studerar musik i andra kulturer och i andra delar av världen. I mitt fall skedde denna förstärkande insikt och i mångt och mycket annorlunda sätt att närma mig musiken på utifrån vad jag var van vid på olika platser i Afrika och främst vid University of Cape Town College of Music i Sydafrika. Här, på institutionen för traditionell afrikansk musik, är gehöret, fokuset på sväng, rytm, samspel och samarbete i musikaliska mönster i den traditionella musiken av stor vikt. Ett för mig positivt och väl passande sätt. Jag saknar hos oss en spontanitet som jag tycker mig se ibland annat vissa typer av afrikansk musik söder om Sahara. Visst finns det regler och traditioner även hos dem, men jag upplevde även en självklar plats för egen musikalitet som utgår och härstammar från sig själv och den egna spontaniteten. Denna frihet och plats i dess musik för individens inneboende musikalitet och inneboende impulser kan jag till viss del sakna i delar av våran västeuropeiska musik. Hade det sett annorlunda ut om den afrikanska svarta icke-notbundna musiken som den sydafrikanska, exempelvis Xhosa, inte hade motarbetats och undantryckts av vita traditionsbärare. Hade gehörstraditionen kunnat vara starkare om den hade fått utvecklats i fred? Folkmusiktraditionen i Sverige är ett viktigt undantag från det jag annars sagt. Här har noterna inte en lika central plats och man använder lyssnandet som det verktyg som det faktiskt är. Den stora mängd musikalitet som jag ibland kan uppleva i denna genre tror jag mycket har att göra med just detta, lyssnandets tillvägagångssätt och centrala plats i musikutövandet. Notvärdet inom citationstecken är något som jag skulle vilja bli förändrat. Dels för att en större mängd mångfald skulle släppas fram och tillåtas, men även för den som hellre av olika skäl föredrar ett mer gehörsmässigt spel. Gehöret är något som skulle värderas lika eller vara tillåtet i samma utsträckning. Det skulle berika vårt musikaliska samhälle och också till viss del göra det tillgängligt för fler, bland annat personer med dyslexi. Jag upplever det som viktigare i vårt system att musikaliska, inom citationstecken, människor är välkomna och inte på något sätt kan stängas ute, än att goda läsare ska ha förtur. Lite hårdraget skulle jag vilja säga att som det ser ut idag tycker jag mig se att man till en viss gräns kan komma en betydande bit på väg inom musicerandet utan att behöva vara musikalisk inom citationstecken i samma utsträckning. Att man ibland inte behöver använda sig av denna förmåga för att man kan klara sig relativt långt bara genom att vara en god läsare. Även inom det musikaliska området. Vidare forskning. Forskning som jag gärna ser i framtiden utförd av mig eller av någon annan är följande. Vidare undersöka närmare hur metodiken i not- och musikundervisning mer generellt går till och se om den metod som utgår från ljudandet, inom citationstecken, är den som används, vilket jag tror. Enligt Bovin brukades en läsinlärningsmetod i Sverige på 40-talet som tydligen även skulle kunna vara bra för personer med dyslektisk problematik. På vilket sätt skulle den kunna gynna dyslektikerna och finns det i så fall något man skulle kunna använda i notutlärningen ifrån denna? Whole language-metoden går troligtvis även att dra paralleller ifrån in i notläsandet och dess undervisning. Kan denna läsmetod på Nya Zeeland även ha smittat inom citationstecken av sig på notläsningsmetodiken där, som är det troliga tillståndet i Sverige? Det skulle vara väldigt intressant att åka dit och undersöka hur det går tillväga i detta moment i sin musikundervisning. Har det andra strategier som gör att notläsningen skulle kunna fungera bättre för personer med dyslexi? Utföra praktiska data för att mer vetenskapligt, inom citationstecken, kunna fastställa och jämföra konkreta data kring förhållandet musikaliska styrkor och svagheter. Jämföra dyslektiska med icke-dyslektiska musiker. Undersöka den pedagogik som Informant 9 genomgick inom sitt pianospel som liten. Skulle denna på något sätt kunna skilt sig åt mot de övriga informanternas och många andra dyslektikers undervisning när det gäller noter? Denna gång kom jag inte in på ämnet musikskapande under intervjuerna. Det skulle vara intressant att höra hur informanterna funderar kring ämnet och om det är något som är centralt hos dem. Något som jag misstänker att musikskapandet skulle kunna vara om det fått rätt stöd angående sin kreativitet. orsak och verkan? Vad kommer egentligen först? Svårigheterna eller fördelarna inom dyslexin? Skulle det kunna vara så att svårigheterna är en följd av fördelarna? Detta skulle vara intressant om nu forskningen skulle våga undersöka och fokusera på det. Jag skulle även vilja göra en studie i förmågan till helhetsavkodning generellt. Exempelvis låta försökspersoner på tid låta avläsa fenomen på textstycken genom att dra ihop dem som är lika. Sedan jämföra resultat, dyslektiker respektive icke-dyslektiker. Min plan är även att ta fram en musikpedagogik som i större utsträckning passar personer med dyslexi. Att ha en helt gehörs- och teorifri metodik parallellt med en notläsningsinlärning som helt bygger på direktinformation, den grafiska och helhetsavkodningen. Denna skulle inte utgå ifrån ljudandet och en ton i taget utan direkt från början ifrån bilder och ett större enhetsläsande byggt på bildutseendet. Problematisering kring mitt arbete. Det problemområden jag kan se med mitt arbete och det jag i efterhand eventuellt skulle ha ändrat på eller närmare undersökt med den kunskap jag nu besitter i ämnet beskrivs nedan. Den skillnad gällande notläsning kontra text som informant 9 resultatmässigt utgör jämfört med de övriga informanterna. Jag hade även en oerhörd spännvidd på det frågematerialet som jag utgick ifrån under intervjuerna. För med utförliga och i större grad mera lätthanterliga svar skulle områdena tydligare centrerats. Dock skulle det kunna ha medfört att viss information gått förlorad eller aldrig kommit på tal. I intervjusvaren spelar även fenomen in som självinsikt, självförtroende, erfarenhet av vad man jämför sig med. Även sin bakgrundsförståelse, empati av det musikaliska begrepp jag berör spelar en viktig roll. Jag kan aldrig här veta exakt vad ni menar och upplever. Dyslexins gåta är inte vetenskapligt löst. Bakgrunden och orsakerna till dyslexi är oviss och inte helt fastställda. Många olika tankar råder, vilket kan medföra att det upplevs svårt att presentera en kortfattad bra bild av vad det handlar om. Jag har även själv svårt att vara objektiv eftersom jag själv har dyslexi. Detta skulle kunna medföra att jag gör förhastade eller otydliga slutsatser på grund av vissa saker som för mig tycks vara självklara, men inte är det för andra. Även att icke-dyslektiker skulle kunna få svårt att hänga med i mina resonemang. En problematik angående separerandet av fakta och egna tankar skulle kunna uppstå, då jag är en viss källa i mig själv. Att jag även har egna resonemang och teorier som jag ser som viktiga att få med samtidigt som jag inte vill presentera något som inte fullt stämmer. Det är svårt. Forskningen som gjorts är snäv och även från min synvinkel lite vinklad utan helhetsgrepp. Forskning saknas nästintill helt på flera områden som till exempel positiva sidor och kreativitet som omnämns. Om forskning även hade gjorts ur andra vinklar hade säkerligen annan information kommit fram och berikat bilden av dyslexi. Det är svårt att vara generell. Alla dyslektiker är så olika. Problem i vår snäva syn på musikpedagogik och dess tillvägagångssätt som ofta ej är musikalisk problematik för en dyslektiker. Det finns förstås även omusikaliska dyslektiker. Men det är inte med i mitt arbete. Jag skulle närmare kunna ta reda på i vilken utsträckning hjärnans storlek har inverkan på förmågan att tänka. Om verkligen den högra hjärnhalvans storleksökning inverkar i tänkandet i den utsträckning jag antar, vilket även Carey och Finer gör. Kanske kan en överdriven, hurtig, pretentiös och positiv anda i slutet av min del dyslexi enligt mig upplevas. Men då försvarar jag mig med att man faktiskt måste få peppa sina medmänniskor lite. Och en sista tanke. Benämningar och kategoriseringar av människor är en spegling av den tid och det samhälle man lever i. I vår tid, i vårt samhälle, råder en stark litterär centrering där vi har ett mycket starkt fokus på läsning och skrivning som medel. Därav har vi dyslektiker uppkommit. Begreppet dyslexi speglar i hög grad det samhälle vi lever i och vilka förmågor som just nu värderas och värdesätts. Kunskaper i hantverk och skapande är inte lika högt stående fenomen idag. På medeltiden, då hantverksyrken var vanligare och av en större betydelse inom citationstecken, fanns det säkerligen begrepp för ohändiga och opraktiska människor, vilket inte var vi dyslektiker med vår kreativitet, uppfinningsrikedom och skapande kraft. Ett handikapp som dyslexi är rent miljöbetingat. Jag tycker att begreppet dyslexi på ett sätt kan upplevas missvisande och inte påvisa hela sanningen. Bildtänkare skulle vara ett mer passande namn som i större utsträckning tar med hela bilden av vad det handlar om.